Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Löfvenhjelm.
Och jag heter Silvia Ingsåter Åkermark.
Och vi arbetar som brottmålsadvokater. Och i dagens avsnitt så tänkte vi prata lite om hur det kommer sig att vi blev jurister och att vi slutade som brottmålsadvokater. För vi har en båda ganska ovanlig bakgrund.
Mm. Du har ju varit domare och jag har varit åklagare. Och vi är väldigt tacksamma för att ni skickar frågor till oss. Och det är faktiskt flera av er som just undrar, hur kom det sig att vi blev jurister? Vad var det som gjorde att vi ville gå den här hemska juristutbildningen? Nina, när bestämde du dig för att bli jurist?
Ja, jag minns inte direkt, men det var väl kanske på gymnasiet. Jag har alltid varit, vad ska man säga, duktig i skolan, men haft lätt för mig och gillade att läsa och skriva. Och det är mycket det man gör som jurist. Så att det var väl lite sådär, ja, jag testar och ser om jag kommer in, och kom in och så började jag plugga på Stockholms universitet. Och det kändes ganska omedelbart bra, och att man hade hittat, vad ska man säga, rätt ämne. För det var ju också väldigt mycket som står i tidningarna. Det är ju det juridik handlar om, så att det var mycket man kunde associera med det man läste dagligen. Och så lärde man sig väldigt, väldigt mycket. Så att ja, det kändes ganska bra på en gång. Och hur kommer det sig att du valde juridik?
Nej, men faktiskt så bestämde jag mig redan när jag var 12 år gammal faktiskt. Det var så att jag också alltid varit väldigt samhällsintresserad och engagerat mig mycket, haft mycket åsikter. Alltså mina föräldrar säger, så jag har alltid varit bisarrt ifrågasättande till allt. Och har också haft lätt för mig och tyckt att ja, men jag ville också förändra världen. Så att min förebild var Nelson Mandela. Och det intressanta med honom nu, när jag inser, han var ju brottmålsadvokat. Det har ingenting jag tänkt på, för det var inte advokat just jag ville bli. Men nu är cirkeln sluten, för nu är jag brottmålsadvokat. Alltså det är lite intressant. Men alltså, i alla år så ville jag faktiskt bli jurist då. Jag hade inga akademiker i min släkt och inte mina föräldrar, så jag kände liksom inte någon advokat. Inte det, men det var att han var det. Och sen att man trodde lite att man skulle jobba internationellt mer, det var min plan. Så att jag jobbade också som, eller jag dansade mycket, så jag var med i en dansgrupp ända från jag var 13 år och uppträdde mycket. Så det fanns ju alltid med att man skulle bli dansare istället. Men någonstans så tror jag också det var så att jag hade med mig det hela tiden. För jag jobbade också i den här dansgruppen även när jag pluggade sen som jurist.
Det är ju tips också att göra någonting annat när man pluggar, för er som gör det. Att man upprätthåller sina, vad ska man säga, intressen, så att man inte helt bara grottar ner sig i studierna. För det är ju ganska jobbigt att läsa på juristlinjen. Alltså det är väldigt höga prestationskrav, och många är stressade över att man ska få så himla bra betyg eftersom det är så himla viktigt. Och det är ganska viktigt att få bra betyg om man då vill bli domare eller åklagare, eftersom man måste sitta ting. Och det betyder alltså att man efter examen arbetar på en domstol och är som en assistent till domaren. Så att det är klart att det är ett stressmoment. Ja. Det var det ju, för att jag ville sitta ting, och men, ja, det var många andra som också ville göra det.
Men hur varför valde du just Stockholms universitet?
Ja, det är mer för att jag är en Stockholmstjej och gillar Stockholm, så att säga. Men nej, jag funderade faktiskt på Lund, men Lund, då måste man vara där då i 4,5 år. Och jag kände väl att det kanske blev lite långt i en så här studentstad, plus att jag hade kille här uppe och sådär. Så att det blev Stockholm.
Ja, för jag pluggade ju i Lund just mina första 2,5 år. Och jag hade egentligen ingen aning om vad Lund var, kände ingen som hade pluggat där heller. Jo, jag hade förresten en kompis, hon började på rysslinjen 2 år innan mig. Så man hade extrema prestationsångest hela tiden. Så det var inte så att jag kände att det var inspirerande så. Men jag blev lite besviken när jag började plugga. För jag, som sagt, ville ju rädda världen lite. Trodde man skulle dricka rödvin och diskutera politik. Men det var det inte, utan jag tyckte att det var en ganska ytlig värld. Jag gillar ju yta. Men jag kommer från landet.
Var kommer du ifrån?
Skene heter det utanför Borås. Sen gick jag gymnasiet i Varberg. Först och främst kom jag från, jag är född på landet på Island. Med en by med 1500 personer på norra Island. Sen flyttade jag hit när jag var 3,5. Och bodde då i Skene tills jag var 15 år och sen i Varberg. Så att, för mig, jag hade inga koll på skolor i Stockholm. Eller jag var inte... Alltså verkligen, resten tror jag, Stockholm är ju väldigt, när man bor här, jag har bott här faktiskt i år 20 år, flyttade hit för 20 år sedan, då blir man ju väldigt insatt i det. Men när man kommer från landet, så när man pratar om att vilken del av Stockholm man kommer från, jag är från Lidingö, alltså jag vill säga Chocke, Täby och mycket privatskolor, alltså internat också. Så det är verkligen helt ny värld som öppnades för mig. Jag blev chockad. Och jag var med så här ödmjuk inför, oj, nu ska jag plugga med jättemånga som är jätteduktiga och skulle vara så tacksam att jag klarar en tenta. Men man kom ju snabbt in i den där betygshetsen, eftersom man kunde ju det på något sätt plugga. Det kunde jag många där.
Jo, men och det är ju eftersom många, alltså det är svårt att komma in på juristlinjen, och nu tror jag att det till och med är den mest populära, vad ska man säga, linjen man kan välja på universitetet i hela Sverige. Den är så pass populär. Men då när vi pluggade så var det ju, alltså man var ju mycket, man kanske inte var så mycket på universitetet, men det var ju mycket självstudier. Och för att klara av det så är det såklart så att man måste ha lätt för sig, för att man måste ta in så otroligt mycket information.
Ja, och ha en självdisciplin. Vi hade, det fanns något som heter Juridicum i Lund och det var relativt nybyggt. Verkligen nybyggt när jag började plugga 97. Så jag lärde känna många där och vi åkte alltid dit och vi hade läsplatser. Man skulle hitta de bästa läsplatserna och fikade sen när det var nybakta bullar, kommer jag fortfarande ihåg de här cookiesen. Och vi hade ändå väldigt bra disciplin. Vi var ett gäng som verkligen hade det, men många av oss också fick så här, alltså högsta betyg. Och då blir det lite att man, till slut blev det så att jag hade sån press på mig själv att jag var tvungen att ha det lite för man skulle vara en del i gruppen. Att man var en AB-människa lite. Alltså det är lite...
Och AB är liksom det bästa betyget, det högsta betyget man kan få.
Och då fick jag nog lite panik och kände att men jag kan ju inte vilja det här för andra. Alltså att jag ska värderas för andra ser på. Men man fostras ganska snabbt in i det då, att hela tiden tänka vad andra tycker om en. För det fortsätter ju sen i hela yrkesbanan också. Så det gäller ju verkligen att vara stark. Många fick ju ätstörningar, vet jag också, under tiden. Och det var ju väldigt jobbigt att se hur många, dåligt många mådde. Jag hade väldigt mycket ångest. Jag sökte inte hjälp, för det så jag gick i terapi, kommer jag ihåg då. Men jag åt inga tabletter, som jag hade en enorm prestationsångest som har också följt mig. Men då var det nästan som värst. Det var oerhört jobbigt att hantera den, minns jag. Och jag såg att mina föräldrar förstod ju inte riktigt heller det, vad det handlade om. Nej. Men det var ju bara att man ville hela tiden prestera, vara bäst. Och sen dansade jag också, det ska man ju också vara väldigt bra. Så det blev en liksom dubbel prestationsångest på något sätt.
Ja, men jag kan verkligen relatera till det, men jag gjorde lite tvärtom. Jag hängde med de som inte var de bästa, så att säga, de som inte fick de högsta betygen och var lite mer softa, och vi var ute jättemycket och sådär. Så att, plus att jag har en bakgrund, jag gick i tyska skolan i Stockholm som är en ganska hård skola. Man får betyg redan från första klass och bli bedömd hela vägen. Så att jag var ju så van vid att alltid bli bedömd och att jag var tvungen att prestera för att på något sätt, det var min vardag. Så när jag började på juristlinjen så tyckte jag, men vadå, det här blir inte så jäkla svårt jämfört med då hur jag hade haft det i skolan. Så att för mig var det, det var ändå väldigt, väldigt roligt under den här tiden, men jag kan ändå relatera till att det var såklart pressande att man skulle få de här höga betygen, och det var många som mådde väldigt dåligt. Man kom ihåg hur man, när de här listorna kom ut, det fanns ju inte internet, alltså resultaten kom inte upp via datorn, utan man var tvungen att springa och kolla på de här listorna, och alla bara stod och slogs där utanför för att kolla vad man hade fått för betyg.
Och det är underbart, jag glömt bort det där. Det var ju så, eller vi kunde ringa till receptionen, alltså man höll ju på att spy. Det var ju så vidrigt att se allas reaktioner, och det är en enorm elitism blir det, och jag är väldigt elitistisk, det kan jag erkänna. Så att man, det tror jag också fostras i det, för man har ju alltid sagt, man har haft lätt för sig, så förväntar man ju sig någonstans, så man ställer också höga krav på sig själv.
Ja, men det är ju det, att du ställer krav på dig själv, det kommer egentligen inte från någon annan, utan det är du själv som är problemet. Du pluggade ju i Lund, och där måste man ju också, alltså det är en tenta efter varje termin på nästan 20 poäng då, så att du har liksom en chans, och den är helt avgörande vad du får för betyg på just den kursen, som på något sätt, du kan ju inte göra om den där tentan. Hur var det med det egentligen?
Men,
alltså till skillnad från i Stockholm, för i Stockholm är det mer kortare tenter man tentar av, och då på något sätt är det inte lika pressande, även om det är det såklart.
Det är jättebra att du tar upp det, för att om man vill läsa juridik, då ska man verkligen fundera på vad som passar en själv bäst, för det här klarar inte många. Det var många som inte klarade att skriva de här tentorna, bara en enda tenta per termin, och så är det ju Uppsala också. Jag bytte ju sen till Uppsala. Jag fungerar väl för mig. Jag gillade lite den. Man satt liksom 2 veckor innan en av mina bästa vänner nu. Hon är ju domare i Stockholms tingsrätt. Vi satt alltid 2 veckor som dygnet runt och gjorde gamla tentor tillsammans. Det handlar om en struktur att lära sig skriva svaren på ett sätt. Min första tenta jag gjorde, då fick jag be på konstitutionell rätt, heter det. För då skrev jag typ bara svaret direkt, men glömde liksom början.
Och argumentationen, ja, som leder fram till svaret.
Exakt. Ja. Så Josefin, min kompis då, hon är väldigt bra på att argumentera, och jag bättre på slutsatsen. Så vi kompletterar varandra väldigt bra. Så vi blev ett extremt bra pluggteam tillsammans. Så det var mycket handlar om att man lärde sig hur man skulle svara helt enkelt. För det är ju en metod.
Och det är ju det även nu. Alltså vi kan inte alla lagar och regler. Det är många som tror det. Ja, men vadå, du är jurist, du kan ju alla lagar så här i huvudet. Ja, men nej, utan jag vet hur jag ska ta reda på ett svar på en fråga. Och jag vet hur den här metoden går till. Det är egentligen det man lär sig. För lagen ändras ju hela tiden, och jag kan inte hålla koll på det.
Nej, och det är farligt att tro att man kan lagen, för då riskerar man ju att göra fel. Så man måste ju alltid tvärtom försöka bara tömma hjärnan helt och bara gå tillbaka och läsa. Det gör man alltså varje dag. Man kollar ju alltid något. Så man bara, just det, hur var det här nu? Har det kommit något nytt och så? Nej, alltså, om man då ska läsa juridik, så fundera hur bra, alltså vad passar dig som person? Och ge inte upp om du känner att de är stora tentorna, utan försök. Gamla tentor är alltid det bästa tipset, men i så fall också försök byt. För man kan också lättare byta nu. Jag bytte som sagt till Uppsala. Det gick, men man kan, jag vet också folk som bytte till Stockholm, som hade haft jättesvårt för just stora tentor, men sen gick det jättebra i Stockholm. Så det är tvärt, det är helt olika. Jag kan ju bli mer stressad av när det är många tentor då. För mig passar det, för jag som sagt jobbar ganska mycket med annat och reste. Så att jag tyckte att det är bra, men det var ju en helt sinnessjuk press. Alltså, det är ju inte så bra för hälsan.
Nej, men nu låter det som att det var helt fruktansvärt, för det var ju ändå en väldigt rolig tid.
Ja, gud, vi festade också jättemycket. Alltså, förutom att då vi var några, så festade vi också super, alltså jättemycket verkligen. Och det var mycket roliga baler, och det är klart att det var en tid, men jag önskar någonstans att jag hade njutit mer av det. Mer. Jag tror också man byter miljö. Att det är för att man kommer helt hemifrån, det är det. Man hade ingen trygghet på det sättet. Så det kan också lättare om man bor kvar till exempel i Göteborg och Stockholm.
Mm, och jag bodde kvar i min hemort, så att säga.
Precis, men jag har alltid piskat mig hårt. Men sen är det också eftersom att det kommer från, jag visste ju, för det var en kursare som sa så här till mig, han har gått på Lundsberg. Jag visste faktiskt inte vad det var innan jag började plugga i Lund. Och då sa han att antingen måste man vara sån som oss, Silvia, som liksom kommer från bra förhållanden och liksom behöver inte plugga, eller så är man som kommer från en liten ort och måste plugga. Och jag bara, du gör det sistnämnda. Jag måste liksom. Så det har jag alltid piskat mig så, för att vill jag få någonting. Så jag har liksom inte fått något. Jag fick möjlighet att köpa en lägenhet i Lund, men sen så har jag aldrig fått något ekonomiskt stöd av mina föräldrar. Så alltid har varit att jag måste se till att göra allting själv, vilket såklart har varit väldigt bra för mig också. Men det har också gjort att jag har alltid haft lite svårt att unna mig saker. Inte efter 30, men innan 30 så hade jag det. Faktiskt, för att jag kände att jag verkligen ville sträva efter att. Jag visste att allting berodde på mig själv. Jag hade liksom inget skyddsnät på det sättet att falla tillbaks till. Så det har ju också gjort att jag. ja, men jag tycker att jag var för hård mot mig själv. Jag önskar att jag hade kunnat slappna av lite mer och varit lite tryggare i att jag hade klarat det mer. Och,
det är väl ett tips också till lyssnare som är intresserade av det här, att på något sätt andas och ta det lugnt. Alltså det är inte hela världen, det löser sig. Och ett annat tips är väl att göra andra grejer under studietiden, att jobba. Jag arbetade på somrarna och även under terminerna på två olika advokatbyråer, sådana här affärsjuridiska advokatbyråer. Det var ju en superbra möjlighet att få en inblick i vilka yrken man kan välja och även testa på lite olika saker. Och det fick ju mig också, sen när jag var klar så var det på något sätt, var du duktig och hade du höga betyg så förväntades det i princip att du skulle arbeta på en av de bästa affärsjuridiska byråerna i Stockholm. Och det var ju alla som låg liksom topp valde det. Det var liksom helt uteslutet. Nej, men vadå, ska du jobba med brottmål? Det fanns inte på världskartan, vilket är väldigt tråkigt. Och jag har ju hört att det är på samma sätt nu. Jag pratar med studenter och sådär. Men jag började då efter studierna att på en sån här affärsjuridisk byrå som jag jobbade på i ett år. Och det var ju kul, absolut. Men i början får man ju inte fronta klienter. Och det var väl egentligen det jag tyckte var väldigt tråkigt. Man fick sitta i något rum och kolla på permar och avtal. Göra så här due diligence och ja, men göra rättsutredningar. Men man fick aldrig träffa klienterna. Utan det gjorde de här delägarna då. Så att det där med att man kände att man vill komma ut och prata och argumentera. Och på något sätt kämpa för någonting. Det kändes som att det skulle komma några år senare. Först skulle man göra de här hundåren som det kallas. Och jag var väl alldeles för otålig för det. Så att då bestämde jag mig faktiskt för att sitta ting efter det där året. Och det var ju, wow, vilken dörröppnare. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag satt ting på en liten tingsrätt på Gärdet i Stockholm som inte längre finns. Och det var bara 15 domare där och vi var 10 notarier. Och det är faktiskt en av de bästa tiden jag har haft. För vi hade väldigt, väldigt kul. Och man fick en inblick i ja, andra människors levnadsöden. Det var väl egentligen det jag tyckte var så intressant och spännande. Så att jag blev helt, ja, jag gillade den där tiden väldigt mycket. Och många avskyr att sitta ting, att det är riktigt en jobbig tid och att det inte ger så mycket. Men jag tyckte tvärtom att det var väldigt, väldigt roligt. Så jag rekommenderar alla att sitta ting om man har den möjligheten. För man kan ju, om man nu inte har superbra betyg så kan man ju hamna ja, långt upp i Norrland eller på en mindre tingsrätt. Men det är så värt det att få en inblick i hur domare arbetar. Håller du med om det?
Ja, men verkligen. Men jag tycker också så här att jag har suttit med i paneldebatter vid Stockholms universitet när man börjar precis första veckorna. Och där då var jag åklagare, men då var vi någon från varje yrkesgrupp och så skulle man, ja, de fick ställa frågor. Och så var det någon som sa då att ja, men det finns inga omfäste, men det finns omtänt lite så att man ska passa på, absolut. Men jag tycker ändå, har man kommit in på en av Sveriges bästa utbildningar, då ska man ju också göra det bästa av det. Så man ska ju inte slösa bort hela möjligheten att kunna till exempel sitta ting. Om man kan göra det, man klarar av att plugga så mycket. För jag hade ju aldrig tänkt sitta ting, för jag skulle ju direkt ut i TEFFen och liksom i världen och gå UD-banan. Så jag hade aldrig tänkt det, men jag hade ändå så pass bra betyg. Men jag kom då ut efter IT-kraschen. Där liksom inte, typ, den största byrån inte anställt på ett år. Alltså det var helt, så jag trodde jag skulle sitta i Stockholm. Så gjorde hela systemet om. Och jag hade inga extra poäng, för jag hade aldrig tänkt sitta ting. Så då hamnade jag ju på en mindre tingsrätt, fast i Skåne. Och det var ju i och för sig jättebra. För jag hamnade med extremt duktiga andra notarier och bra domare som hade undervisat mig faktiskt i Lund också, några av dem. Och jag hade över 100 egna brottmål, tror jag. Samma. Alltså man hade väldigt mycket egna förhandlingar.
Ja, men det är ju det. Ja. Alltså, när man sitter ting, då får man ju alltså döma själv. Fast man är då i princip nyutexaminerad jurist. Så man är väl runt 25, beroende på när man börjar. Men då sitter man och dömer. Och det är visserligen så här bötesbrott som hastighetsöverträdelser och parkeringsmål och snatterier hade man ju också.
Jo, verkligen.
Och det var ju med vittnen också, så det var ju superkul.
Gud, vad nervös man var. Ja. Jag kommer ihåg, jag och en kollega, hon är domare nu i Rådman i Helsingborg. Fantastiskt duktig. Vi hade så snabbting. Alltså vi gjorde typ som man nu kallar det i Stockholms turbotingen, att vi hade, tror jag, så här 25 mål samtidigt. Och sen skulle vi skriva doma på det, vi glömde bort det. Sen skulle vi så att jag skrev inget runt sen. Men det var ju, och vi hjälpte varandra. Man hade ju listat vad man skulle säga. Man var ju så otroligt nervös, men också fick man ju sån kick av det. Inte att döma människor, utan bara av att klara av.
Ja, men precis.
Just ordföranderollen och ta det ansvaret och förklara för liksom parterna. Alltså, och också, det var då jag upptäckte att jag ville bli åklagare.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
För det var anställningsstopp då, som sagt, på UD när jag kom ut. Och jag hade varit på FN ett halvår i New York, som var i och för sig det bästa halvåret i mitt liv. Men jag kände då att jag vill ändå ha en bra bas i Sverige först. Och då, när jag satt och insåg, men gud, åklagare, för att jag var ju lite frustrerad att jag inte fick liksom vara mer delaktig i...
Eller, du ville prata.
Ja, jag bara nej, och så bara... Och då kände jag, men gud, det är verkligen åklagare jag vill bli, och just att jag vill jobba med sexualbrott och så. Så det var verkligen nyttigt. Jag trivdes inte jättebra med själva sitta ting, för jag tyckte att det var ju... Att mina bästa egenskaper, vi var inte så många, och jag trivdes inte riktigt bra. Först bodde jag i Malmö och sen i Hässleholm var det då. Så jag kände bara att nej, men jag skiter i den här. Jag vill...
Men det kan man ju säga med att sitta ting, det är ju också på samma sätt som på juristlinjen, så fortsätter det här bedömandet. Mm. Alltså det är otroligt, det är ju nästan helt knäppt. Alltså jag som har gått hela domarbanan, men du blir ju bedömd även när du är liksom ganska erfaren, så ska du fortfarande få de här vitsorden. Det är ett slags betyg där man bedömer din juridiska skicklighet, din noggrannhet och din samarbetsförmåga. Så får man så här poäng för det, och det är ju, ja, det är ju ett sätt att välja ut de duktigaste domarna. Absolut. absolut som får gå vidare, men det är samtidigt, och pressen fortsätter. Den har inte liksom slutat när man är klar med juristlinjen.
Nej, och sen ska man ju helst vara en liten viss mall också. Så här tyckte jag, nej men jag kände att...
Som jag då är?
Nej, men jag tror att det är mer större tingsrätter. Alltså, förstår du? Då jag ångrar att inte jag jobbade ett år kanske och skulle suttit i Stockholm istället för att få de här extra poängen. Det här har varit bättre tror jag för mig. Men å andra sidan så kom jag i kontakt med yogan då när jag var där. Så då yogade varje dag i Malmö och fick... Och träffade återigen min första kompis i Sverige som bodde där då. Och vi är väldigt nära vänner nu. Och även Dina som satt ting med nu som är då domare nere i Helsingborg. Vi är väldigt nära också. Så att, och hon är ju fantastiskt duktig som sagt. Så att jag, allt har ju mening, så jag ångrar inte det. Men det var tufft, för jag inte säga. För som du säger, jag var ju också på intervju på de här stora byråerna. Inte för jag ville, men för man hade bra betyg och det var de jobben man kunde få. Och alla var ju såhär, Silla, du kommer få precis vilket jobb du vill. Du är så trevlig. Och, alltså, för jag är väldigt lätt att få kontakt. Men tvärtom så var det såhär, jag fick höra att jag var för trevlig. Alltså, det var såhär,
nu då under notarietjänstgöringen?
Nej, sen jag sökte jobb efter, både före och efter notarie. För det var då på de här stora byråerna. Det var ju också att jag var ju alldeles för oerfaren. Jag är ju inte alls så skillad i det här. Idag är ju det, men inte då. För jag hade, var extremt överambitiös också. Så mitt CV, de var såhär, ursäkta, vad är det för något? Jag bara, nej, jag är jättesnäll. Jag är inte alls tävlingsinriktad. Och jag är helt sinnessjukt tävlingsinriktad. Men du vet, jag bara helt sålde i mig helt fel. Men flera också sa, du vill ju inte vara här. Det här är ju inte vad du vill vara någonstans. För jag är ju inte passionerad över det. Så det var ju också bra. Men det var ju tufft. För att jag hamnade sen, så jobbade jag i butik ett tag efter jag suttit ting. För det var så pass svårt. Så sen var jag på
att få jobb, ja. Precis. Det var ju den där tiden när det var extremt svårt.
Men så alla tror ju såhär, men du har gjort så en karriär. Jag bara, ja, fast jag har också fått mitt självförtroende verkligen har dalat. Och det var vissa som inte ville hälsa på mig när jag stod där i kassan på NK. Alltså helt bisarrt, bara för att det är ungefär, oj, du är inte fin nog längre. Alltså verkligen, det är ju såhär man blir chockad över. Men nu är det många år sedan. Men sen samlade jag på utlänningsnämnden för jag ville göra något som var då. För jag ville komma in på åklageriet, för det var också anställningsstopp där. Man får inte ge upp. Det är väl liksom, ge inte upp. Och det du vill göra, liksom känn det. Om du har en passion, ge inte upp dina
drömmar.
Men
då kommer du kommer i slutändan hamna där.
Och liksom, låt inte andra bestämma och tycka, vadå?
Ja, men det är ju det som är problemet, att man väljer, vad ska man säga, en linje, eller man väljer ett yrke bara för att mamma och pappa tycker det, eller att omgivningen tycker, ja men det här ska du göra, du ska bli läkare eller advokat bara för att det är, ja, bra yrken. Utan du måste följa ditt hjärta och din magkänsla. Det är ju det handlar om. Det gjorde ju jag när jag bytte sen.
Just det, berätta lite om det, för vad var det som gjorde att du ville bli domare?
Ja, men det var ju faktiskt att jag satt ting och trivdes väldigt bra, det var väldigt kul att ha de här egna förhandlingarna, men framförallt att jag kom väldigt nära samhället, att jag fick en inblick. Och jag är uppväxt i innerstan i Stockholm och haft bra uppväxtförhållanden och haft lätt för mig, så att jag har inte kommit i kontakt med så mycket, vad ska jag säga, problem på det sättet som man nu fick se. Och det kan ju låta konstigt att man tycker att så här problem är intressant, men det blev på något sätt att man blev otroligt berörd av de här olika målen man fick sitta på, olika jättehemska saker. Och då kände jag, ja men det här ger ju så mycket mer än att hålla på med pengar på den här affärsbyrån, där man egentligen bara hjälper bolag att tjäna ännu mer pengar. Nej, men ändå på något sätt, okej, man ger ju dem bra juridisk rådgivning, det är ju det handlar om, men jag kunde känna att jag kunde, alltså ska jag jobba så mycket som man ändå gör när man jobbar på en affärsjuridisk byrå, man jobbar ju dygnet runt i princip, alltså vissa sover ju där på nätterna för att det förväntas det av en, det gjorde det i alla fall då för 15 år sedan, nu vet jag inte om det är på samma sätt, men då var det på något sätt underförstått att jobbar du på en sån här byrå, då är det liksom 24 timmar ska du jobba i princip. Och då kände jag väl att ska jag jobba så mycket, då vill jag jobba med någonting som jag verkligen brinner för. Så att då gick jag tillbaka till den här byrån och sa att nej, men jag ska faktiskt söka till hovrätten. Det här är en del av domarbanan, att man söker då efter att man har suttit ting, så är det vissa, det är ett fåtal då som får gå vidare och få arbeta i hovrätten, som då är en överrätt då till tingsrätten under ett år. Och då visste jag inte om jag skulle komma in, men jag sökte och så kom jag in, och så gick jag till de här delägarna på den affärsjuridiska byrån och sa, nej men jag ska faktiskt bli domare. De bara, va Nina, men skämtar du? Alltså du kan inte bli domare, du är inte alls en domartyp, du är mycket mer en advokattyp. De tyckte att det där var så B. Och sen nu i efterhand, nu när jag ändå har bytt till advokatrollen, så kan jag så här tänka tillbaka, ja men de kanske ändå hade rätt till viss del, men då kändes det väldigt rätt att gå den där banan. Och då så var det ju ändå så här, ja men testa, och om du inte trivs får du komma tillbaka. Så jag har alltid känt mig att jag har varit välkommen tillbaka, men det är liksom grunden för att jag valde domarbanan. Sen så är det att gå domarbanan, då så arbetar man i domstol under 4 års tid innan man blir en, eller man blir hovrättsassessor kallas det. Det låter väldigt så här gammaldags och fint. Men då arbetar man först då i hovrätten under ett år, och då sitter man med och dömer tillsammans med andra jurister. Det är ju fler jurister i hovrätten. Och sen så efter det året så arbetar man i tingsrätten, och då är man själv domare. Då kallas man tingsfiskal, och då har man, alltså då får man döma upp till nästan 6-7 års fängelse själv, och då har man, alltså man har inte så mycket erfarenhet ändå. Och jag fick, jag kommer ihåg mitt första mål, det var så här 4, jag vet inte, ryssar som hade kommit hit på någon stöldvåg, och alla var häktade, och åklagaren begärde att de här skulle utvisas, och jag var stressad över det här, att det skulle bli rätt, för det är också väldigt, väldigt viktigt att man inte gör något fel. Och så visste jag att om de här skulle överklagas, de här domarna, så skulle ju mina kollegor i hovrätten som jag hade suttit och dömt med, de skulle ju granska mina domar, och det var ju faktiskt ganska pressande. Så att de där 2 åren, då var jag på Stockholms tingsrätt, och jag var även en tid i Eskilstuna tingsrätt, de åren måste jag nog säga har varit de absolut tuffaste åren i min karriär. Alltså mest pressande, eftersom jag kunde ju döma alla typer av mål helt själv. Tillsammans visserligen med 3 nämndemän, men jag då som juridisk domare måste ju ta ansvar för det.
Det är otroligt tufft. Jag kommer ihåg, jag tror att du minns inte det här, men du var ordförande i din, det var första gången du hade en kvarstadsförhandling, och jag, det var mitt provmål som led som åklagare. Jag begärde kvarstad, det var en lastbil tror jag, det var ett narkotikamål. Och jag vet att, ja men det var jätteintressant, för det var mitt första och ditt första, och liksom, det blir ju speciellt. Men man är oftast då väldigt påläst också. Men jag beundrar ändå att det är ju verkligen, man måste ju vara en speciell typ också som klarar att faktiskt döma och att ta det, som du berättade, på ett fullt allvar, att det måste bli rätt. För det är det man fostras i när man också sitter ting. Och oavsett sen vad man gör, tror jag, som jurist, så är det en bra skola att ändå få med sig hur viktigt det är att bli rätt för respekten för parterna. Det är så viktigt att, inte, liksom, att man inser hur viktig roll man ändå har. Så att jag beundrar att du klarar det.
Ja, men nu kan jag själv tycka att det var, men hur kunde jag välja det här självmant? Jag kan tänka tillbaka, men gud, varför försätter man sig i den svåra situationen med den pressen? Plus att du måste vara extremt noggrann. Det lär du ju verkligen om du går domarbanan.
Men det är också en väldigt fin... Alltså återigen, vi påverkas ju mycket. Det är en väldigt fin yrkesroll. Och det lite beror på, tror jag, var man pluggar någonstans. Som du säger, Stockholm, då är affärsjurist liksom bland det finaste. Mm. Så är det ju inte riktigt i Uppsala och Lund. Men när man sitter i ting, så är det klart att domare är det man ska bli. För jag vill ju bli åklagare. Och min lagman sa ju på min avskedsmiddag bara, Silvia, hur kan du vilja bli åklagare? Alltså det var så här, att jag inte vill bli domare. Men jag vill ju, återigen, man ska fundera, vad är man bra på? Jag är mycket bättre på att uttrycka mig muntligt. Och att man är snabb i huvudet. Alltså jag gillar ju det snabba. Att det är liksom lite som en tennismatch, en förhandling.
Mm, och du måste ställa frågor och måste komma på de här frågorna på en gång.
Och vara påläst och intresserad. Ja. Alltså verkligen. För jag tror att både i och för sig domare och åklagare är också att man tycker om människor. Det är därför man tycker om det. För man vill någonstans vara del i det. Och jag tror att många tror att man är beroende av makt. Eller att man vill påverka.
Jo, men det tror man ju att med domare.
Men så är det inte.
Nej, absolut inte. Att man är intresserad av beteenden och intresserad av samhället. Mm. Det är ju det handlar om. Men jag kan tycka att många av de domarna jag har arbetat med har varit så vettiga. För det skrivs ju väldigt mycket i media så här, att svenska domstolar är dåliga och de dömer fel. Och de får ju väldigt mycket oförtjänt dålig kritik. Men där har ju ändå tingsrätterna och hovrätterna blivit bättre på att presentera och förklara domar än det gjordes på vår tid. Det är ju stor skillnad.
Och det är också stor skillnad på vem som... Alltså det fanns ju helt andra personligheter förut som kunde faktiskt, som inte alltid var, blev så bra. Men jag,
det var lättare att bli domare förr. Alltså de som vi arbetade med, det var inte så svårt att gå juristlinjen då. Så ska man inte säga, men nu är det ju väldigt... Ja, det är höga krav för att bli domare. Det är många kontroller som görs under resans gång. Och det kan man ju säga att som domare behöver man ju inte heller vara den här... vad ska man säga, sociala, utåtriktade personen, utan det är ju mer, du ska ta in allt material, du ska se till så att det är bra stämning i rätten och du ska förklara för alla så att alla känner, ja men att det här, den här domaren lyssnar verkligen på mig, men de andra personligheterna behöver du ju egentligen inte ha, för att du ska ju egentligen inte synas så mycket och höra så mycket, du ska ta in och sen ska du skriva en dom, det är ju det, vad ska man säga, du för ut.
Ja, som du säger, att man ska se, jag tror att det är väldigt viktigt för parterna, både målsägande och misstänkt, att de känner att domaren ser dem, att de lyssnar på dem. För jag tror inte alltid vissa domare tänker på vad de utstrålar.
Nej, men det gör man ju inte. Nej. Och det får man ju höra nu av ens klienter. Ja, men kolla, hon tittar på det där sättet. Ser hon inte snäll? Eller han? Hur verkar han? Alltså, de gör ju bedömningar också av nämndemännen.
Ja, han sitter och sover.
Så att det ska man verkligen vara medveten om som domare, att man blir iakttagen på ett sätt som det fattade jag aldrig.
Nej, verkligen. Alltså, gud vad de sitter och verkligen, framförallt de misstänkte, men även målsägande. Oh, nej, de tittar på mig på det sättet. Man bara, nej, men får man förklara det, vad det är? Nej, men så att jag tror verkligen man ska fundera återigen där, för att som åklagare så får man ju absolut inte ha beslutsångest. Tycker att det är jobbigt, för det jag började samtidigt nämligen sen jag blev åklagare. Det var en av de bästa dagarna i mitt liv när jag fick reda på, för då var jag på Riksåklagarens kansli som beredningsjurist. För lite mer märkligt med mig då, som har lätt med människor och sådär, var ju att jag har i princip bara fått jobb på mina papper. Alltså på mina betyg och mina referenser och sådär. Och inte på intervjuer, då kanske jag borde vara lite mer självkritisk. Men det gick ju väldigt bra sen på intervjun. Jag blev åklagare, för då var det för detta vice riksåklagaren Kerstin Skarp som då blev min chef på sitt åklagarkammare. Men då hade jag fått hennes gamla rum på riksåklagarens kansli. Jag satt bredvid Agneta Bliberg som faktiskt var då en väldigt stor förebild för mig. För hon hade ju haft Anna Lindh-mordet. Jag tyckte hon verkade stenkort, så jag kommer ihåg att jag skakade så mycket när jag hälsade på henne, så min kaffekopp, det bara spillde ut. Och det har aldrig hänt tidigare i mitt liv. Men det var så stort att sitta bredvid henne i hennes rum. Jag hade så fint rum och kände mig så här väldigt overkligt. Men när jag fick reda på då att jag var tillsammans med en isländsk kille, kommer ihåg då. Och när jag köpt hus, jag skulle eventuellt flytta dit. För jag var så här, ja, men jag får satsa på det juristjobbet där då. Så kom jag in som åklagare och då var det så här, nej, det här är liksom min dröm. Och jag började så gråta, för det var så fantastiskt. Och det var också första intervjun jag kom ihåg att jag kunde säga att jag var feminist. Att jag verkligen var mig själv fullt ut. Att jag inte kände att jag behövde spela någon. Och det är också viktigt att känna det. För jag tror att oavsett, för jag hade kunnat börja på en affärsjuristbyrå. Alltså sådär, du vet, var som helst, eller vilken annan myndighet eller liksom. Vilket juristjobb som helst. Men det är ju chefen ofta som är det viktiga för att man ska trivas. Och så lyfter den sen också. Så att chefer är ju inte så lätt att välja chef i början såklart.
Nej, men det är ju de som ändå ger inspiration också. Vill man bli som dem eller inte?
Exakt, och det ska man fundera lite på. Om man verkligen känner att man blir motarbetad, då är det kanske bra att se sig för och göra något annat. För att cheferna är jätteviktiga. Eller att du har någon som du inspireras av. För att jobbet i sig, vilket en juristjobb du har, är ju tufft. Så att man ska inte känna... återigen, men som var det bästa var där, man kanske känner något annat. Ja, men följ ditt hjärta istället, liksom gör det. Följ hjärtat att tro på dig själv och se till att få, om du kommer in, för det är inte så lätt att få toppjobbet på en gång, men gör saker så att du kommer dit, alltså som är i rätt riktning. Var inte för spret, utan försök komma i rätt riktning dit du vill. Och liksom i så fall ta kurser, gör någonting, för det kommer.
Ja, och sen ska man inte vara rädd att testa på olika saker. Det är ju vi bra exempel på, att det är på något sätt inte kört. Du behöver inte bestämma vad du vill bli eller vilken typ av juridik du vill hålla på med när du är klar, utan du kan göra olika saker. Du kan vara myndigheter, du kan arbeta inom polisen, alltså du kan arbeta på så många olika ställen, och inom det privata, på bolag och sådär. Så det finns ju alla olika typer av möjligheter som jurist. Så att, på så sätt är det ju en jättebra utbildning. Sen, jag var efter att jag gick den här domarbanan, så var jag i några år i regeringskansliet på Finansdepartementet. Och det är många som inte vet hur den här, vad ska man säga, domarbanan är. Utan när man är klar med de här 4 åren när man har dömt, då ska man plötsligt sitta i regeringskansliet och hålla på med lagstiftning och åka ner till Bryssel och förhandla direktiv och arbeta med ministrarna. Och jag var på Finansdepartementet och arbetade med bland annat Anders Borg. Det var i samband med den här finanskrisen. Så det var ju superspännande, absolut. Absolut, men det var ju så långt ifrån att döma man kunde komma. Nu plötsligt skulle man ner till Bryssel och sitta med alla andra då EU-länder och förhandla fram olika lagar och förordningar som skulle gälla på olika. Och jag hade ju då det här finansmarknadsområdet, så det handlade om fonder och det var väldigt komplicerat.
Ja, men spännande, det var grejen till Bryssel att förhandla.
Ja, det var ju jättekul. Och så sitter det tolkar i de här rummen då. Det var ju nästan 100 tolkar med i det här stora förhandlingsrummet. Och sen så då är man företrädare för Sverige. Så att det känns ju väldigt stort att åka ner och göra det här. Och sen har man, som jag sa, då, mycket kontakt med ministrarna och med statssekreterarna. Och man får en inblick i hur Sverige, ja, men hur det går till bakom de här dörrarna som man inte vet. Och det är ju så intressant.
Ja, men jag var ju vid justitiedepartementet 8 månader där. Jag hade ett vikariat där under tiden jag var assistentåklagare. Det var internationell rättshjälp bland annat, för det är det också jag tycker är väldigt intressant. Och då jobbade jag med Beatrice Ask, och hon var ju då justitieminister. Och mitt första möte med henne var att det var sommarfest 3 dagar efter jag hade börjat. Och då var Tony Irving där. Det var lite så här, man skulle dansa och jag älskar dansa. Och jag brukar liksom aldrig riktigt festa till det på jobb. Jag älskar att festa annars, men inte på jobbtillställningar. Men just det här var ju Tony Irving, och så här var världens finaste sommarkväll. Och en av mina bästa barndomsvänner jobbade på samma avdelning som mig. Så vi bara hade så kul och alla var väldigt galna. Det var så härligt att se. Vi släppte loss mycket mer än man gjorde på åklagarfesterna. Men det var jättekul. Och det slutade i alla fall den här festen med att jag och Beatrice Ask, och jag tror hennes statssekreterare, står och sjunger till Take Me To Your Heaven med Charlotte Pirelli och min barndomskompis också. Och sen hade vi möte veckan efter, och då säger de, ja, dig har vi ju träffat. Alltså jag skämde så mycket, men det var ju väldigt kul. Det var inte så att det var något helt galet fest så, men det var bara att det var, man gjorde ett intryck redan första veckan.
Men hon är Beatrice Ask ju var väldigt väldigt trevlig och
ja, det var ja, så skönt
rolig.
Men det var ändå som man vet prestation, men det var ju så här, för ja. Jag hade ju aldrig gjort så som åklagare, så jag bara oj då. Men det är ju väldigt intressant, och jag kommer ihåg Anders Borg, han stod ju alltid och tränade gymmet, för det är ju fantastiskt där nere.
Ja, det finns ett gym som alla kan använda sig av.
Ja, men nere i kulverterna. Under Stockholms gator i Minnesstaden så är det massa kulvert där, och man kan gå runt, och det är där man går ner och man ska upp till ett annat. Så det är ju väldigt ja, men bra också att få den inblicken i hur det fungerar.
Det är ja, och det är ju lagarna som sen vi tillämpar. Mm. Och de som sitter och skriver de här lagarna, de har ju egentligen inte så mycket kunskap om hur de egentligen kommer att tillämpas. Vissa har ju då suttit som domare tidigare, men jag då som skulle arbeta med de här fondfrågorna, jag hade ju inte den erfarenheten, men jag valde lite Finansdepartementet, för jag tänkte men då kan man ha utvägen om man vill gå till ett bolag eller om man vill jobba med affärsjuridik. Jag var liksom inte helt säker på om jag ville bli domare efter de här åren. Det var väldigt kul, men det var ju mer på något sätt att jag behöver inte slutgiltigt bestämma mig under de här åren, så att det var egentligen därför jag valde det. Och jag har också ett väldigt starkt minne av mitt första möte med Anders Borg. Jag skulle själv då dra en grej, alltså föredra ett förslag då inne på hans rum. Det var bara han och jag, och jag knackar på och så kommer jag in, och så sitter, alltså jag ser ingen där inne, men det var väl någon, han sa väl kom in, och så har han ett skrivbord med fullt med pärmar uppradade på skrivbordet, så han syns ju inte, han sitter bakom de här pärmarna, och så plötsligt bara kommer ett huvud upp så här, tjena! Så här. Och han var ju så trevlig och verkligen, verkligen duktig på det han gjorde.
Ja, men det är så, det blir man inspirerad, för jag kommer ihåg en av mina också nu andra förebilder jag har, det är Agneta Bäcklund som är justitieråd. Hon var rättschef då som vi drog också och föredrog ärende för, och alltså hon var så, eller hon är så skarp och så cool och liksom så på. Alltså det är så skönt att träffa så duktiga och avslappnade människor som hon var verkligen avslappnad också, men hon var ju, alltså jag blir så imponerad, jag älskar så här, jag kan älska människors hjärnor, och hennes hjärna bara beundrar jag så som jag till exempel beundrar din hjärna. Men jag tycker det är så kul när man möter de här människorna som direkt kan liksom, det, så hon fattar direkt och på det, aldrig otrevlig, alltså hon kan vara så här, ställa väldigt bra frågor, men hon har inget behov av att trycka ner någon.
Nej, och kanske inte heller hävda sig själv, utan det kommer indirekt igenom det hon säger kanske.
För det är väl ett problem, tror jag, när många ting, eller huvudtaget i vår, tror jag, alla branscher, men också kan vara speciellt i riskbranschen, för det är så många högpresterande att det kan finnas, för så kan vi uppleva nu när vi har bytt till brottmålsadvokat, som inte är lika fint då som domare eller åklagare, är ju att man går till hovrätten, man bara säger nej, 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 bara inte den här första frågan är till mig. Alltså lite att man känner att de vill gärna sätta dit en lite, kan man få en känsla av. Och jag vet att nästan alla våra kollegor känner så, att det är det värsta stället att gå till.
Och där har jag arbetat.
Ja, nej, men många är superduktiga och jag känner ju flera, men det är ju du med. Men bara själva känslan liksom är att där kan det finnas mer, tror jag. Att, för det ska ändå vara väldigt fint, och det är man 3 juristdomare. Jag vet inte vad det är som gör det, men någonting sitter i väggarna som gör att man är inte lika avslappnad som i tingsrätten.
Nej, men för i tingsrätten är man ju själv. Man dömer själv tillsammans med 3 nämndemän, och då får man ju på något sätt skapa sin egen atmosfär. Ja, men så här vill jag att min, vad ska man säga, rättegångs- och förhandlingstyp ska vara, och vi ska ha den här stämningen i salen. Men i hovrätten så är det ju ordföranden, det är en av de här 3 juristdomarna som bestämmer det. Så man är ju på något sätt lite utelämnad till den personen. Plus att det sitter i väggarna, som du säger, att det är så här, det är anrikt och det är fint. Och, så att det är klart att, och det märkte man ju när man jobbar där. Jag är i och för sig så bra minnen, men jag är väldigt positiv som människa. Men jag har väldigt bra minnen från den tiden också, för då arbetar man lite yngre domare tillsammans och man är ett team och man stöttar varandra. Och man blir ju också, som jag sa tidigare, väldigt bedömd under den här tiden. Alltså man får fortfarande de här vitsorden och betygen hela tiden. Så det är klart, det är ju en pressande situation. Men det var väl egentligen då jag kände kanske att det här med domare kanske inte är helt min grej ändå. Att jag är lite för galen och utåtriktad och glad för att passa in i den här mallen. Så det var egentligen då jag beslutade mig för att ja, det kanske inte är det jag vill hålla på med, utan advokat kanske är det som egentligen passar min personlighet bättre.
Just det här med glad är det som många kan tycka att man är lite för glad. Så har jag också fått höra, för jag är också väldigt positiv, fast det låter att jag är väldigt negativ, men det är inte så. Jag menar bara att både väl utbildning och ting, men man kan också ta upp saker som gör att man ibland kan uppleva vissa saker negativt. Men jag skulle säga det med åklagare, så att det blir man inte bedömd, det får man inte betyg när man går den banan. Man går väldigt mycket utbildningar som är otroligt givande, man lär sig jättemycket, men såklart handlar det om att det man blir bedömd av i domaren. Och där känner man att man skapar sig till slut också ett kanske rykte. Så det är, man är ju ett varumärke till slut också, som varumärke framförallt nu, eller varumärke som åklagare och nu då som brottmålsadvokat. Så det gäller ju att få rättens öra. Så det där har man ju press på ett annat sätt. För det är inte så att man blir så granskad heller av sina chefer och så som åklagare, för ingen har riktigt koll på vad man gör.
Nej, men för du är självständig i ditt eget beslutsfattande och det måste vara otroligt skönt.
Verkligen, det är ett väldigt självständigt jobb på det sättet. Jag tyckte, för många har ju varit väldigt förvånade att jag har valt den statliga banan, för jag är oftast väldigt, kan ju aldrig hålla tyst för jag tycker och tänker, jag är väldigt frispråkig. Men det har passat mig, för jag tänker innan vi nu avrundar det här avsnittet, så är ju faktiskt en sak som du och jag har pratat om, att vi är väldigt tacksamma över att vi har fått gå de här, att utvecklas och bli de vi är som åklagare och domare innan vi blir brottmålsadvokater. För det är en ganska väldigt tuff bransch, särskilt som kvinna, i och med att det är fortfarande så många män då. Men jag blev så glad att jag växte verkligen till den. Jag känner verkligen att jag fick bli en riktigt bra åklagare innan jag bytte, vilket jag är så tacksam över. Och jag är så tacksam över också, som du säger, att det var så många bra människor som jobbade som åklagare. Jag är så nära vän fortfarande, och de känns nästan mer som syskon än som, inte syskon på det sättet jag är jävig, men att det är, jag är så trygg med många. Sen inte alla det på något, det kan jag, vet jag att de inte är. Men ändå, det är jag så, det gör mig också trygg i min roll som advokat. För jag kan ju förmedla det till mina klienter också.
Du är ju man är ju otroligt säker och trygg i rätten, eftersom både du och jag har varit i rätten otroligt mycket. Nu är i och för sig i en annan roll, men det är klart att man har en enorm fördel av att, och det känner ju klienterna, de märker, här kommer du in och du tar på något sätt, du tar det här rummet och du känner dig trygg. Om domaren ställer någon fråga till mig, så blir jag inte nervös och hur ska jag hantera det här, utan man har det här i bagaget, och det är otroligt bra att ha det. Jag tror faktiskt inte att jag hade blivit brottmålsadvokat direkt efter att jag hade slutat. Jag tror inte jag hade, vad ska jag säga, nej, jag hade inte tillräcklig erfarenhet, tror jag, för att känna att jag skulle kunna välja det yrket.
Nej, jag tror också att jag hade haft svårt med den jargongen som var lite, att den är så tuff på det sättet, att jag hade känt, eftersom jag är som prestationsmänniska, att jag vill inte bara skjuta från höften. Det är inte alls min grej. Jag vill inte skriva kvalitet. Så man har fått växa på något sätt. Sen beundrar jag de som har klarat det. De är supercoola. Alla som har lyckats, många är superduktiga. De har inte så ting och sådär, men de är verkligen blivit grymma. Men det är inte för mig, så det ska vi också fundera över vad man behöver. Jag behövde det här liksom startsträckan lite. Och jag...
Men också få se hur det går till.
Ja.
För att jag kan, anledningen till också att jag valde mer kanske försvararrollen, det är ju för att jag kunde ju känna många gånger att, jag dömde ju såklart utifrån hur man dömer, men jag kunde ändå känna att jag drogs till den personen som alla avskydde i salen. Alltså jag tyckte mer kanske inte synd, men det är ju den personen som egentligen är, den personen tycker ingen om, och det var väl egentligen så jag kände, men där kan man egentligen göra mest, om man är riktigt duktig så kan man ju göra ganska mycket för den personen.
Och det kommer vi prata nu i nästa avsnitt, för vi kommer in på det här med Central Park 5, en serie som, eller det är en riktig händelse som har hänt 89 i New York i Central Park, men det är en serie just nu på Netflix. Men jag, innan vi avslutar här, så vill jag också säga just det, att för när jag bytte också från, som du säger, med åklagare till brottmålsadvokat, så klart att jag, i och med att jag ändå hade, jag tyckte att jag hade mitt drömjobb verkligen, och jag hade en drömroll, och jag hade ju såna kval sen, för det var ju ett frivilligt val jag gjorde, men jag grät ju en hel vecka när jag såg upp mig, vilket jag inte var beredd på, men det var en sån stor del av min identitet, för jag har ju insett, jag har blivit intervjuad i andra poddar och sådär, vad som driver mig, och förutom min rättspatos så är det också att jag har sånt enormt behov av respekt. Att jag tror att det både handlar om då att man har upplevt att man blivit annorlunda behandlad ibland från man var liten som tjej. Att man inte alltid tog på samma allvar som ens ord som killar. Och invandrarbakgrunden. Alltså jag hade, för mig var så hela tiden drivkraften. För det var det som gjorde det. För jag jobbade likt Wallmans då, det heter Malberg salonger i Helsingborg, innan jag började plugga i Lund. Och då kände jag att men jag kan inte hantera att bli behandlad på det här sättet. Att liksom på det objektifierande och liksom att jag inte fick det. Så det är många dansare, fantastiskt inte det, men de kunde hantera det, men jag kunde inte det. Och som åklagare fick man ju verkligen enorm respekt vad man än var, även bland liksom de högsta näringslivstopparna, för att du har ju makt, du kan ju anhålla vem du vill egentligen liksom. Så det var ju lite jobbigt faktiskt, måste jag säga. Jag fick jobba mycket med mig själv och bara, men hur kan jag gå från som jag är jättebra på till att liksom men det är så bra för egot. Alltså jag tror hela livet man ska utvecklas. Det har varit så bra för mig.
Och man måste ju testa, det är det.
Ja.
Våga testa, det är ju min starka rekommendation.
Ja.
Hoppa på det som känns roligt, så blir det ofta bra.
Och känns jättejobbigt på juristutbildningen, det blir bättre. Så är det. Det tråkiga som jurist var ändå att plugga till det. Det är så kul att jobba med. Det är helt fantastiskt.
Och sen finns det väldigt många roliga jurister ändå.
Kan man inte tro.
Nej.
Men det finns det. Så försök hitta dem på utbildningen, och som du säger, hitta på, och tar inte allt för stort allvar, men någonstans ändå tar just själva utbildningen, alltså själva studien på allvar, men kanske inte alltid sig själv. Det är väl det viktiga. Så hoppas ni känner lite inspirerade trots det. Men det är ändå viktigt att förmedla också det här jobbiga, för man ska inte tro att det är en dans på rosor, för det är det inte. För man jobbar också så här. Du måste tycka om att jobba, om du vill satsa på de här yrkena, för man får jobba stenhårt. Men det är så värt allt slit, för det ger så mycket arbetsglädje. För det är glädje det handlar om för mig. Det här är liksom arbetsglädje.
Ja, men det ger något mer värde som är, ja, och positiv energi tillbaka. Så att det vill vi förmedla, att det är bara go on, kämpa.
Och tack för att ni lyssnade idag. Och fortsätt ge oss recensioner och betyg på Brott, skratt och tårar.
Tack och hej.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.